Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Vad händer GBG, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med mig har jag Jakob.
Hallå.
Och Johanna.
Hej, hej.
Och jag heter Martin. Hur är det med er?
Det är finemangen.
Finemangen?
Finemang.
Ja, men varför då?
Nej, jag var bara på gott humör idag.
Ja, härligt.
Ja, men det är skönt.
Johanna?
Jag är ju aldrig på gott humör. Jag är ju så antitesen till Myradel och rörelse. Att hans liv går bara bättre och bättre. Och mitt går bara sämre och sämre. Men annars är det bra. Hur är det med dig, Martin?
Ja, mitt liv går okay, men mellan dig och Myran då, helt enkelt. Men vad kul att det är så bra stämning här då. Eller halvbra stämning får man säga.
Vi spelar in lite senare än vanligt. Klockan är 7. Så att,
Det börjar bli lite ljusare. Men vi valde bara att skjuta på inspelningen så att det blir mörkare ändå. Det är lite som sommartid och normaltid.
Apropå sommartider.
Ja.
Se Gyllene Tider-filmen, den är faktiskt rätt bra.
Det skulle jag aldrig göra. Tips. Jag skulle hellre äta en låda spik.
Ja, då får du äta din låda spik då. Ja. Alltså, sen kan du komma tillbaka och säga hur det gick.
Jag skulle hellre se Gyllene Tider-filmen då. Alltså, mellan de två alternativen så klar vinnare. Vi har väl lite olika saker att prata om idag.
Mm. Det har varit film i Göteborg också.
Ja.
Det är filmfestivalstämning. Det är mycket Göteborgsnyheter, får man säga.
Otroligt mycket.
Det har hänt mycket i Göteborg.
Ja, så vi kan väl bara sätta igång kanske.
Ja.
Leif Loket Olsson. R.I.P. Tyst. Ja. Timma.
Rest in power.
I Vad händer GBG? Avsnitt 42. Vad händer Juleborg? Mm. Så hade vi en diskussion om Göteborg eller om Bingolottos uppesittarkväll.
Brukar ni kolla på Bingolotto den 23 december?
Ja,
det är livet.
Uppesittarkvällen är ju tvärmysig. Gör du det?
Jag brukar alltid kolla med min mormor, men hon somnade alltid så fick jag spela på flera lotter. Ibland hade jag tre lotter, det var jättestressigt. Jag var den som var vaken.
Men idag behöver du inte det, du kan ju bara skrapa och så kan du kolla efterhand.
Jag gillar inte det.
Nej, det är fusk.
Ja.
Ja, precis. Nu kan man ju bara spola tillbaka Bingolotto om man vill.
Men man måste kunna ringa så man får prata med Loket.
Ja, alltså, Johan, jag vet inte vad jag ska vara den som knäcker nyheten för dig, men Loket Olsson är inte programledare längre.
Men han är inte död, va?
Jag tror han är död.
Jo.
Va? Är Loket död?
Ja, det tror jag.
Jag tror inte Leif Loket Olsson är död.
Du fick rätt, Johanna.
Jag sa, fick jag fel? Herren ger och Herren tar.
Ja.
Hon har tagit sin lottigaste krigare.
Men man blir lite orolig för oss två, Jakob.
Ja, vi får be om ursäkt för
alltså, precis, felsägningen. Vi får be om ursäkt för felsägningen, men nu måste vi också... Jag vet inte vad jag ska säga. Bara någon månad senare så dog faktiskt Leif Loket Olsson.
Ja.
Vi får vara väldigt försiktiga med vem vi påstår är död i den här podden.
Vi är verkligen inte att
vi är klärvoajanta här.
Nej, precis. Vi är inte att vem som helst skulle råka gå och dö.
Ja, men det här är väl lite av en sorg ändå, får man säga.
Ja, han är ju en legend.
Ja.
Jag vill också tipsa om att han har en julskiva från 94.
Alltså, herregud, fantastiskt. Men också gammal.
Är det 11 månader som man får lyssna på julmusiken?
Jag tjuvstartade faktiskt.
Man får lyssna på Leif Loket Olssons julskiva ändå. Alltså bara för hyllningen. Gammal handbollsdomare också.
Mm-hmm.
Leif Loket Olsson.
Jag köpte ju Löfbergs Lila igår på Hemköp för att uppmärksamma att Loket är död.
Vadå?
Var det hans favoritkaffe? Eller
var det Bingolotto?
Exakt, det var ju Bingolotto-kaffet. Löfbergs Lila. Man kunde ju vinna antagligen det hutlösa med Löfbergs Lila.
En årskonsumtion av Löfbergs Lila.
Ja.
Och nu dricker han Löfbergs Lila i himlen.
Ja, nu spelar han färgfemman i himlen. Rip in power, Leif Loket Olsson.
Ja, rest in power. Johanna?
Mm.
Vi skulle få en recension av de nya M34 spårvagnarna.
Ja.
45 meter långa. Du har provåkt.
Ja, jag var ju såklart på plats i korsningen vid Stibergstorget den 19 januari när premiärdagen var här. Först så stod jag i duggregn i ungefär 45 minuter och stirrade. Och sen så började liksom någonting hända. Alltså man började liksom känna i atmosfären att någonting förändrades.
Var du där 45 minuter innan?
Ja, men jag visste inte när det skulle komma. Alltså det var... man kan inte se på tidtabellen vilken vagn som kommer komma. Man vet ju bara att det är 11 som kommer.
Men jag trodde att det var en hyllning till att den är 45 meter lång.
Nej, det var bara en lycklig tillfällighet. Men då började i alla fall liksom människors beteende förändras plötsligt. Det började dyka upp män med kameror. Diverse tonåriga människor på autismspektrat började dyka upp i olika hörn. Och givetvis jag. Och då kom den i all sin prakt upp för backen från Masthuggstorget. Och jag gick såklart på.
Ja.
Full av entusiasm. Full av glädje. Det var liksom vart jag än tittade mig så såg jag knappt slutet. Alltså jag satt i mitten och det var liksom lågt på båda håll.
Du lyckades få en plats i mitten?
Ja, det var inte så mycket folk faktiskt. Alltså det var inte det här som var den officiella premiärturen. Det var ju på fredagen typ klockan 10 på Drottningtorget. Det här var ju bara en lycklig slump för mig.
Just det, men du skickade ju en video sen.
Den var lång. Det var någon som berömde den för att den var så tyst. Alltså,
den inte lät så mycket när den åkte.
Ja, men den var inte så tyst. Det var en helt
den
normal...
Den låter väl som M33?
Ja, exakt. Ja. Normalljudande spårvagn. Mm. Men framförallt så var den lång, den var ståtlig. Det var, gav liksom en känsla av att det här är någonting utöver det vanliga. Jag skulle ge upplevelsen 5 av 5 spårvagnar.
Oj,
5 av 5 spårvagnar.
Så jävla fett. Alltså varje gång som jag typ i närheten av 11 går nu tittar efter den. Alltså jag känner att jag, det är ren och skär kärlek från mig.
Jag har ju bara sett den. Den har ju provkört på Hisingen. Den åker ju inte på Hisingen än. Men när den kommer, man blir ju man blir begeistrad.
Så jag skete ju sig lite också ganska fort efteråt. Jag tror det var dagen efter jag hade åkt. Dagen efter den hade haft premiär som den liksom fick något odefinierbart fel och bara fick liksom lägga av mitt i morgonrusningen. Så det var lite olyckligt. Men det är ju så med nymodigheter att det är någonting som är fel och man vet inte vad.
Kommer du vara en sån person som köper den här modellspårvagn nu och har det i hyllan hemma?
Nej, men jag kanske skulle kunna tatuera det över hela min rygg. Nej, jag bara skojar, det var jättefult.
Ja, det hade ju inte fått plats.
Nej, det hade liksom blivit så här som att jag åkte ut ur min rumpa.
Nej, men.
Upp över svanken. Nej, förlåt alla lyssnare.
Antalet bävrar ökar i Göteborg.
Jag såg det.
Ja.
Särskilt i Kville.
I Kvillebäcken, alltså den faktiska bäcken, har man hittat bävrar som har börjat gnaga trä och skapa dammar mitt i bäcken.
Det fan vad fett.
Göteborgsposten, som heter GP, har ju åkt ut och då har du åkt ut till Kvillebäcken i ett reportage som är väldigt lustigt att...
Går de fram till bäver och skriker nice beaver?
Nej, det gör de inte.
Okej, kommer jag att titta på det.
Så de har liksom gått dit och sen har de en lång beskrivning av så här ser det ut just nu på Kvillebäcken. Längs ett avsnitt på cirka 100 meter i trakten av Agards industriområde syns färska spår efter bävrarnas aktivitet. På den begränsade sträckan har runt 20 träd i varierande storlek valts ut, varav flera har fällts och några är snubblande nära. Rätt många har bara lite mindre gnagmärken.
Och man är säker på att det är en bäver och inte en tjackis.
Nej, precis. Sen står de... Om det är en eller flera bävrar som har framme är oklart. Alltså vi börjar få liksom spekulation här. Hur många bävrar är det? Men intrycket är att det har gått systematiskt tillväga och det är tätt mellan de utvalda träden. Alltså, det är ingen expert om intervjuer. Det här är bara reporten som påstår det här.
Och man är säker på att det är en bäver. Har man sett bävern i fråga?
Ja, man har sett bävrar.
Amfetamin och käkmuskulatur hör ju ofta ihop.
Men GP har inte sett någon bäver.
Tänderna hade ju gett vika, tror jag.
Ja.
GP har dock inte sett en bäver, GPs reporter. Däremot så träffar de en random kille som heter Lukas Spartan.
Nej, det låter som ett låtsasnamn. Är det första april?
som kommer cyklande på väg till jobbet och uppenbarligen så har han inte så bråttom till jobbet för han stannar och börjar prata med GP. Och så har de tagit en massa bilder på Lukas Spartan.
Men det är fortfarande, alltså, det är fortfarande fel fokus på det reportaget. Det är bävrarna som är grejen.
Men Lukas Spartan var bara på väg till jobbet.
Ja.
Alltså han är inte där. Han är ingen expert eller någonting. Och nu har sen tar de en massa bilder på Lukas Spartan framför de här träden.
Åh, herregud.
Och så säger Lukas Spartan att han har noterat att det senaste tiden dykt upp allt fler spår efter bäver.
Ja. Ja, ni Hisingsbo, ni får ju helt enkelt gå till Kvillebäcken och bävewatcha.
Ja, det får man göra. Får vi ropa nice beaver?
Mm. Finns det ett sällskap av bäverskådare i Sverige?
Nej, alltså det är ju GP och den här Lukas Spartan.
Ja, och människorna som frekventerar Wondas. Serneke. Alltså, jag känner lite så här.
Serneke.
Ja, välkommen till Malmö. Du pratar också ganska mycket om Serneke. Vi har pratat om Serneke i flera avsnitt.
Ja.
Börjar det inte bli lite mycket Serneke på Radio åt alla?
Ja, det har det verkligen börjat bli. Så du menar att vi borde sluta prata om Serneke? Vi fick ju kritik i Välkommen till Malmö att vi pratade för lite om Serneke.
Ja, det
att vi
har överkompenserat?
Ja, kanske gått för långt. Alltså Serneke har ju då inte bara gått i konkurs nu.
Nej, han har också startat ett nytt företag.
Han
kämpar för att hålla sig aktuell.
Så här står det på EFN, Handelsbankens ekonomikanal.
Vår huvudsakliga konkurrent. Om att prata om Serneke.
Exakt. Arbetsnamnet är Serneke 2.0.
Är det det riktigt?
Ja.
Det är ju fan inte bra alltså. Han har gjort det misstaget en gång. Han gör om det en gång till. Han är helt oförbättrlig.
Det måste ju vara att han tycker att hans namn är det viktigaste med hans företag.
Ja.
För att varumärket Serneke måste ju vara oerhört dåligt. Men han bara double down.
Ja.
Det är ändå, får man säga, bra. De kommer ha tre affärsområden. Serneke Construction, Serneke Infrastructure och Serneke Project Development.
Oj, Serneke Infrastructure. Det kan ju båda riktigt illa.
Han får fan ge sig på vår infrastruktur alltså.
Och det de ska göra tydligen är att understödja och titta på olika projekt som man kan hjälpa till att bygga färdigt.
Till exempel de här
hans egna projekt
som är stoppade nu på grund av att förra Serneke gick i konkurs. Det är ändå smart. Det är jävla dumt. Januari är över, det kan vi glädjas åt.
Ja,
ja just det.
Är det ingen som är glad över det?
Nej, precis. Det var det typ väldigt få soltimmar. Så det var typ...
Ja, det var 29 soltimmar i hela januari. Det betyder 47.
Så det är helt sjukt.
Jag såg i någon slags karaktärsmord på Hisingen på Landet runt igår. Där de intervjuade olika människor vad de tycker om vädret på Backaplan. Och alla människor var mer eller mindre suicidala.
Oj.
Utom en jättesöt tjej som hade gift sig. Men alla andra var så här, ja, nej. Det är det enda man kan. Jag har ju åka till Spanien. Jag önskar att jag bodde i Spanien. Det är ju bara att härda ut det här. Det är ju, alltså, det var så otroligt hat mot Göteborg.
Jag ska vara helt ärlig. Jag var ju i helgen var jag och gick till specialbeslagbutiken. Som bara heter specialbeslag.
Okej.
Okay. Som ligger bortom Backaplan vid Tingstads Vass.
Mm-hmm.
Alltså där det är riktigt deppigt.
Ja.
Där det bara stod liksom yta av typ förorenad mark. Så man måste gå en jättesmal trottoar för att ta sig till. Om man vill köpa specialbeslag.
Vad var det för speciella beslag du skulle ha då?
Jag sa beslag som man kan sätta i vår stringhylla. Mm. Vi har skapat egna köpte virke och...
Har du byggt egna hyllplan?
Mm. Det var otroligt trevligt.
Tingstads Vass alltså.
Alltså, det ser för jävligt ut.
Mm.
Men vädret var bra.
Mm.
Och vilken service på butiken specialbeslag. Om det är någon här. Om någon som har någon koppling till specialbeslag lyssnar på det här vill jag bara säga superbra butik. Och om ni vill sponsra, vad händer GBG? Alltså jag är inte emot det i alla fall. Det är något jag kan stå för.
Alltså det är ändå catchy. Vad händer GBG? Sponsras av specialbeslagbutiken. Alltså det kan jag också ställa mig bakom faktiskt. Hör av er. Ja, sen har GP också gjort för att muntra upp i den här dystra januari månad så har de ju publicerat Göteborgarnas bästa Göteborgsskämt. För att det var tydligen ovanligt grå och mörkt dag, då skulle de skoja till det lite, vilket var en orge i dåliga skämt och hatbrott mot Göteborgs stad skulle jag nästan säga.
Oj!
Varför heter det MC-kortege och inte Västtrafik? Göteborgsvarvet har nyligen börjat söka personal till sitt kansli inför nästa år. Urval och intervjuer sker löpande.
Ja, det var bra.
Den var
det verkligen bra?
Ja, det var bra.
Ja, den var smakfull.
Allt måste inte vara nice beaver.
Nej. jag skulle säga att den här tyckte jag var bra. Min fru vill åka till Treriksröset, men jag sa nej, där går gränsen. Den tyckte jag var bra. Den ger jag tummen upp. Nu kommer någon otroligt mindre smakfull här då. Kan man tvätta röven i Vita huset? Var jobbidén? Så jävla dålig! Alltså det är så dålig! Känner jag er roade nu i februari mörkret? Göteborgs lyssnare. Mm.
Våran kära, eller kanske inte så kära kulturminister Parisa Liljestrand hade ju ett mindre bra mottaget tal i början av filmfestivalen av alla besökare.
Mm. Alltså de brukar väl alltid vara så att kulturministern så inviger filmfestivalen med ett tal.
Ja.
Ja. Och så var det ett jättetaskigt tal.
Taskigt. Det beror ju helt på vilken sida du står på, ja, skulle jag säga. Men,
om man gillar film eller inte.
Ja, om man gillar, ja, om man gillar film så. Det har ju varit lite då på tapeten att vissa Göteborgspolitiker har skrivit debattartikel.
Just det.
Mm. Om filmpolitik.
Om kulturpolitik överlag. Ah, men de vill också liksom hänga på det här som Parisa började med, att liksom, kulturen ska inte vara finansierad av statliga medel och sådär. Utan att det ska kunna gå runt av sig självt.
Mm. Hon blev utbuad av publiken som satt där när hon sa det.
Ja, det blev hon. Ah. Väldigt mycket. Den här debattartikeln har ju lika mycket substans som bortkokat vatten.
Men det här var Sverigedemokraterna som har skrivit?
Ja. Rasmus Ragnarsson och Jörgen Fågelklo.
Rasse Ragnar.
Rally rasist och afghan.
Ja, det här var faktiskt ett nytt smeknamn. Det har inte jag hört innan.
Jag kan ha sagt i hans ansikte, för det är ju de som följer podden kan jag komma ihåg att Rasmus och jag har pluggat tillsammans. Ja.
Hade ni många givande samtal då och honom?
Alltså, vi läste ju Applied Statistical Analysis.
Ja, han var väldigt intresserad av demografi.
Lite bättre än jag på det. Okay. Så att jag fick ju lite ta rygg på honom samtidigt som jag hela tiden var tvungen att kritisera honom. Så att vi hade en ganska, jag ska säga, ganska komplicerad relation.
Just det, men det låter intressant. I Nazi-Tyskland var de ju väldigt intresserade av statistik. Mm.
Jörgen och Rasmus, de är ju väldigt måna och vill att kulturen ska vara till för göteborgarna och inte bara vara pengar som tar från vår kommunalskatt och läggs på institutioner som då inte är till för oss som bor här i staden.
Just det.
Jag var ju lite så, eller var då inte till för göteborgarna?
Nej.
Och de menar då att, och de skriver i sina debattartikel att det är väldigt viktigt att vuxna göteborgare själva står för sin kulturkonsumtion, men att barn och unga och pensionärer, eller äldre människor, ska liksom få subventionerade priser.
Mm.
Men det får man ju redan.
Ja, ja, det är ju precis. Det var ju helt sinnessjukt att kräva att barn skulle betala 200 kronor för en biobiljett.
Nej, barn- och pensionärspriser finns väl på många ställen?
Ja, ja.
Men är det inte också så att typ de enda filmerna som visas på bio just nu är för barn och pensionärer?
Nej, det går väl visst.
Det går jättemycket vanlig vuxenfilm på bio.
Jo, men jag menar som är svensk.
Det beror väl på, alltså jag skulle säga att den liksom genomsnittliga svensken har ett barns smak när det kommer till film. Så på så vis så är det ju ganska mycket barnfilm som Hårda visas.
Burns. I Sverige så konsumerar vi väldigt mycket mindre film än våra grannländer.
Ja, det var ju någon rubrik om att svenska biobesökare var sämst i Norden, ja. Nu igen, slut in till filmfestivalen.
Tittar man på vilken svensk film som visas på biosalongen så är det ju liksom Lilla spöket Laban, typ Alfons Åberg.
Jönssonligan.
Ja, Jönssonligan, 25 december släpps den.
De säger ju bland annat då, varför ska Göteborg bidra med pengar till mikronationen Lorensburg? Va? Vad fan är Lorensburg?
Var det inte det där vid? Ja, exakt.
Ja.
Bakom stadsbiblioteket.
Ja. Vadå, vad pratar de om? Finns det någon undersökning som visar att Lorensburg tittar på? Men alltså förlåt.
Vad pratar de om, ja?
Det här är jättekonstigt. Det här är jättekonstigt. Jag tänker också att Göteborg är en liten filmstad.
Ja, vi är en väldigt stor kulturstad. Jag kollade upp siffrorna på typ beläggningsgrad och så på teatern.
Ja.
Och de poängterar ju väldigt mycket att det är just teater och det där, alltså den kulturen inte är till för göteborgarna.
Mm.
Men beläggningsgraden är ju typ mellan 60-80%.
Vad menas med på beläggningsgrad?
Alltså besökare.
Aha,
per år. Men de siffrorna var från 2023, ja. Så det kan ju förändras, ja, lite då. Men vilka är de här icke-existerande, ja, procenten som inte är göteborgare som kommer och kollar på?
Göteborg tror jag är den staden som har flest självständiga biografer. Så i Stockholm finns bara Folkets biobiografer. Och jag tror att det är typ 3-4 stycken. Alla är Folkets bio. I Göteborg har vi 2 Folkets biobiografer. Hagabion och Aftonstjärnan är Folkets bio.
Aha, okay.
Och sen så har du Biokapital och Biogoj som är liksom självständiga biografer. Så, mm, vi har liksom en stark biografkultur som lever kvar. I resten av Sverige har den dött ut. Men Biogoj och Biokapital och Hagabion och Aftonstjärnan, de kan liksom fortsätta finnas kvar.
Ja, det är, alltså, folk går ju ändå på dem rätt, ja, ofta. Jag är väldigt dålig på att gå och kolla på Biroy. Jag går bara kolla på Alien när den visas då och då.
Ja, men Biroy visar nog lite skojiga kultfilmer ibland också. Ja. Det tycker jag är mysigt.
Jag såg Nosferatu på frukostbio på Biroy.
Aha.
Så jävla fett.
Men var den verkligen, ja, aptitretande? För den känns lite småäcklig.
Alltså man fick nästan äta upp frukosten, ah, innan filmen riktigt satt igång.
Det var eller tips. Blunda varje gång man skulle ta en film. Ja. Oavsett, de fortsätter att attackera då Göteborgs stadsteaters självfinansiering. De tycker att självfinansieringsgraden måste upp till 30%.
Okej.
Det vill de för att det skulle då minska våra skattebetalarnas börda.
Just det.
Och tvinga teaterna skapa föreställningar som lockar en bredare publik. Men jag vet inte riktigt om de själva har kollat de här då typ årsredovisningarna, mm, från Stadsteatern. För att det går ju inte att locka en så mycket större publik egentligen.
Alltså jag gick på den här vi betalar inte.
Ja, du såg den till slut.
Ja, till slut
den
såg jag den.
Den pratade vi om i december.
Ja, det var helt fullt. Och det var ju en autonom marxistisk pjäs som var helt full.
Ja.
Så det är vad folk vill ha.
Ja.
Ja, samtidigt så är den ju också i sin natur en fars, vilket är ganska folkligt.
Just det är
alltså
sant.
Den var ju väldigt burlesk skulle jag säga.
Du såg också den?
Ja, jag såg den också i december, såg jag den.
Otroligt bra.
Ja, de vill ju också då att samtidskonsten ska vara fri på riktigt och stå, okay, på egna ben. Och att det inte är politikens uppgift att styra samtidskonstens innehåll.
Men det gör den inte, eller vadå? Det finns ju ingen politisk styrning av samtidskonst. Det här, eller ska inte finnas.
Men det här är liksom, är inte det väldigt typiskt SD? Att de är så, att det här är människor som älskar att typ citera Heidenstam och sånt. Men ja. Man ska aldrig sätta upp, man får inte kunna sätta upp Strindberg på teater eller ha en museum där man kan ta, bevara de här tavlorna. Eller i värsta fall skriva nya pjäser eller måla nya tavlor. Alltså de har liksom en sån här helt bizarr besatthet av kulturpolitik,
mm,
och vad som är bra kultur. Men sen när det kommer till kritan så vill de ju inte så stötta kulturkonsumtion.
Nej, de hade ju kunnat exempelvis föreslå att Higab inte tar så höga hyror av kulturinstitutioner till exempel. Ja. Det är ju det som är problemet. Alltså hade man inte fört över så mycket pengar från kulturförvaltningen till liksom Higab så hade man ju kunnat spara jättemycket pengar och då hade ju antagligen liksom entréintäkterna kunnat räcka en mycket längre väg för finansieringsgraden. Liksom.
Ja, men, och det handlar ju också precis för att om man ska kunna ha liksom så här fria teatersällskap till exempel eller fria konstnärer, ja, då måste det finnas billiga lokaler att sätta upp pjäser på eller billiga lokaler att ha som ateljéer eller vad det nu kan vara. Liksom.
Baggi.
Alltså, det är ju för att på 70-talet hade vi en massa fria teatergrupper. Men det var ju på 70-talet så kostade det typ, betalade man liksom 500 kronor för en lokal i Göteborg liksom. Det hittar jag på här, men jag gissar på att det var något sånt. Att det var ju väldigt mycket, allting var ju väldigt mycket billigare liksom. Och mindre kommersialiserat och så.
Mm.
De går, de skonar ingen i den här debattartikeln.
Mm. Oj.
Sen går de även inga på kulturarbetare.
Ja, ja, de är den där förhatliga grupp i samhället eller SD.
Ja, de skriver samtidigt klagar kulturarbetare över dåliga arbetsvillkor och förväntningar på att deras arbete ska vara gratis. Den ironiska sanningen är att bidragsberoendet har skapat just detta problem.
Men alltså förlåt, men kulturarbetare, ingen kan ju leva på sitt jobb som kulturarbetare.
Nej.
Förutom typ, alltså förutom kanske det med handfull personer i varje bransch, förutom musikbranschen.
Ja.
Alltså inte ens om du jobbar typ inom film kan du ju leva på det.
Typ inte.
Det är Ruben Östlund.
Ja, det är Ruben Östlund, ja.
Men jag menar, det är väl ingen som vill att deras arbete ska vara gratis. Det vill väl inte Jörgen Fågelklo heller?
Nej.
Alltså, förlåt, men Jörgen Fågelklo, vad är hans jobb?
Vad jobbade han med innan han blev politiker egentligen?
Ja, det var det enda jag vet om Jörgen Fågelklo innan han blev politiker är den här bilden han la upp på något forum som afghan. När han sitter och håller i en Guitar Hero-gitarr.
Var det hans jobb att spela Guitar Hero? Han vill också bli kulturarbetare. Nu är han bara avundsjuk. Men lägger de fram några konkreta förslag för hur de vill förändra Göteborgs kulturpolitik, eller vill de bara dra in jättemycket anslag?
De vill dra in mycket anslag. De vill att självfinansieringsgraden för Göteborgsteatern ska höjas. Mm. Och Göteborg & Co. inte klarar av att genomföra det, så bör den ansvariga överväga att avgå.
Men, oj, det hade nog löst problemet.
Ja, exakt.
De skriver också att rikta stödet till dit det gör mest nytta. Offentliga medel ska användas för att bevara kulturarv, stärka bibliotek och kulturhus och stödja verksamheter som riktar sig till barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vuxna göteborgare själv bör stå för sin kulturkonsumtion.
För att, men folk med funktionsnedsättningar är väl också vuxna?
Ja.
Men det är verkligen som Martin säger, att när det väl kommer till krita så vill de ju inte alls satsa mer pengar på något av det här. Alltså jag menar, jag kan verkligen inte tänka mig att deras budget ger sjuka mängder pengar till liksom bibliotek och kulturhus. Och det finns väl otroligt mycket verksamhet på bibliotek och kulturhus. Till exempel sagostunder,
ja,
som SD... Ja. polemisera mot något oerhört. Men, så det är ju bara, alltså det är bara ett luftslott ju.
Men det måste också finnas
spel för galleria. Exakt. Att de bryr sig om någonting.
Ja, men de bryr sig inte om något, de vill bara förstöra hela samhället.
Ja, nej, och sen går man då in och kollar på vad SD hade som budgetförslag.
Mm. Oj, nu har research här.
Lite. Så gick de ut med att de ville sänka kommunalskatten med 25 öre.
Mm.
Och det är alltid kulturförvaltningen eller kulturnämnden som får mindre då.
Det är också så bitchigt, för att det är så här, det är det vi lägger minst pengar på.
Ja.
Jag var ju på plats när Jörgen Fågelklo satt i kulturnämnden och de skulle skära ner. Och så var folk så, ni får inte skära ner i biblioteken. Och kulturnämnden, okej, då skär vi inte ner i biblioteken. Då kommer vi skära ner istället för den här musiken för äldre.
Mm, speldags.
För att typ kulturnämnden ger ju typ inga pengar till vuxenkultur. Alltså det handlar ju nästan bara om unga och pensionärer. Så när man skär ner kulturpolitiken i Göteborg så skär man ju ner för just de grupperna som pengarna ska gå till. Jag blir galen.
Ja, men sen är väl både operan och konserthuset är väl i regional regi också. Så att det är ju inte, alltså den större delen av all kultur bekostas ju inte av liksom Göteborgs stad per se.
Nej, och sen Film i Väst är ju också regionen som sköter. Mm. För övrigt, SD i regionen har ju velat införa begränsningar av vilken film som Film i Väst får finansiera.
Mm.
Det vill säga, man ska inte ge pengar till filmer där folk röker.
Nej.
Jo, för att uppmuntra till rökning.
Det är så jävla fånigt. Åh herregud, vilka jävla tönta de är.
Sen har det ju börjat bli lite vanligare att kulturinstitutioner får... finansiering utav privata människor.
Just
eller
det.
Privata medel.
Privata människor. Eller fysiker som vi säger på Skatteverket.
Väldigt
exakt, klockan börjar närma sig kväll nu. Men,
det är personer som är väldigt så
svårtillgängliga. Kungliga Operan fick ju 300 miljoner sammanlagt. För att den skulle renoveras och sådär. Då tänker jag så här, hur ska SD bevara det här kulturarvet de snackar om?
Ja.
Utan pengar.
Alltså det är ju...
Ska de börja ha typ så här in solidaritetsspelningar där de låter typ Ultima Thule spela och bara bry ner om svensk kulturarv, fan köp våran skiva.
Alltså jag hade ju för betalat för att se Jörgen Fågelklo med en gitarr och Det är bara överkropp.
Som går till någon, vadå, vikingaby i Tanum eller något.
Någon jävla fornlämning.
Så jävla fett. Har ni varit på filmfestivalen?
Ja, jag har ju en svada här kring ett års filmfestival.
Ja.
Jag såg No Other Land.
Var det om Palestina?
Ja, det är en dokumentär som handlar om några byar på Västbanken. Alltså, bra film, men helt fruktansvärd att titta på grund av att det var ju, allt var ju verkligt.
Mm. Så... Dokumentär är ofta det.
Ja, men och det var ju fruktansvärt på grund av att det är fruktansvärt att bo på Västbanken. Ja. Men otroligt bra film. Det var på Aftonstjärnan för den som inte vill.
Väldigt trevlig biograf. Där kan man få hembakade bullar.
Ja, jag vet.
Jag pratade om för något då avsnitt sen också att det är min favoritgrej i hela världen.
Och så var det också semlor, men jag tog inte för att det var för tidigt.
För tidigt för en semla?
I januari, ja.
Förr i tiden kunde man ju gola ner bagare som sålde semlor i januari så att polisen kom och tog dem.
Det är ändå bra. Mm. Helt rätt. Har du sett någonting?
Jag köpte sådär digitalt filmpass.
Mm.
För att kunna titta i min ensamhet och slippa beblanda mig med kulturmänniskor. Nej, men jag blev ju väldigt provocerad då av årets tema som då var disobedience, eller civil olydnad som det översätts på svenska. För att jag antar att det var så när man såg en film på bio också, att varje film började med att Magnus Krepper, den skådespelaren som då är med i den här... mockumentären Armlängds avstånd som varit lite snack om, där han spelar typ Filminstitutets vd som då är fascist. Ja.
Mm.
Han håller någon slags anförande på så här boomer engelska om typ så this movie is made by enemies to the state, alltså sådär. Det ska vara liksom så här, han ska låtsas vara fascist. Och sen så kommer en text och så står det så här: by watching this movie, this film, you're supporting artistic freedom, thank you for your disobedience. Alltså jag, herregud, alltså jag blir så sur. Jag blir så jävla provocerad. Det är så jävla töntigt. För med de här filmskaparna då. Jag såg någon film från typ Saudiarabien som handlade om en konstnär och det är liksom inte tillåtet med konst i Saudiarabien. De gör ju verkligen en jättestor insats i sina hemländer och liksom bryter mot regler. Och jag läste om någon liksom regissör i Iran som blev liksom så här torterad. Men alltså vi som sitter på våra rövar i våra jävla Marimekko-koftor, vi gör väl noll jävla civil olydnad genom att gå på Göteborgs filmfestival, Nordens största liksom forum för smal film. Alltså att sitta och klappa sig på axeln och man kan sitta på röven i en och en halv timme. Alltså det provocerar mig något oerhört. Gör något på riktigt då. Om man nu vill liksom göra uppror på riktigt i så fall.
Ja. Jag tänkte på det att man urvattnar lite begreppet civil olydnad.
Ja.
För jag tänkte så, här film som handlar om civil olydnad. Jag känner ju inte, nu gör jag civil olydnad.
Viss distinktion här alltså.
Jag betalade 120 kronor för det här.
Ja, men vilka är det som sponsrar Göteborgs filmfestival? Alltså det är ju, det är, först kom det ju typ så här reklam för något jävla läppserat och sen så kom det så main sponsor Clarion Hotel och sen typ så här EU, Göteborg och Company, Göteborgs stad och sen kom det en thank you for disobedience, men det är ju hela liksom... Det är för fan Petter Stordalen och EU-parlamentet som sponsrar det här. Vem gör jag uppror emot?
Ja, det är väl Paris och Liljestrand då, som man tänker sig man gör uppror emot. Här sitter du och tittar på skattefinansierad film.
Exakt. Jävlar, jag ser vilken rebell. Ja, nej, så det var min lilla spaning.
Ja.
Bra spaning.
Vad fortgås Alexås? Nej, jag vet inte.
Oj, snyggt.
Ja, det här var
bra. Bra jobbat.
Nu byter vi namn på podden här. Ja, ni kanske har hängt med. Det var ju en politisk skandal i Alexås för typ 2 veckor sedan.
Ja, det var en otrolig artikelserie av GP.
Mm.
Ja.
Och alltså det finns så mycket att säga det här, men jag tycker, Johanna, du kanske får bara inleda så kommer vi andra bara hoppa in.
Ja, jag får bara liksom, för jag tänker att alla våra lyssnare kanske inte prenumererar på GP och de kanske ändå inte har läst allting. Det som hände var ju då att någon gång på eftermiddagen för 2 veckor sedan så hade GP kontaktat då de 2 heltidsarvoderade kommunalråden i Alingsås. Alltså vi har socialdemokraten
Simon Wern,
ja. Och moderaten Daniel Philipsson.
Mm.
Och efter,
förlåt, men Daniel Philipsson är ett extremt Alingsås-namn.
Det är det kanske.
Eller alltså, jag bara känner att det är extremt mycket Alingsås över namnet Daniel Philipsson.
Ja, för det är inte ett typiskt skånskt namn
överhuvudtaget. Nej, men det är det här lite så att det är ett sånt namn, men det är ett lite konstigt sånt namn.
Ja.
Philipsson. Det finns en Philipsson jag känner till.
Lena.
Och då stavas hon med PH, ja. Och han stavas med F.
Ja, men
inte släkt med varandra.
Nej,
alltså.
De är inte släkt, tror jag. Det kom i alla fall fram att GP hade liksom kommit någonting på spåren som gjorde att så fort GP hade liksom ställt frågor så bara direkt avgick de. Alltså de bara så, kallade till presskonferens, avgick direkt.
Ja.
Och alla var så, vad är det som hände? Vad har GP hittat?
Ja.
Och då visade det sig att GP då hade kommit över messenger-chattar typ mellan de 2 och en vänsterpartistisk politiker som nu har, sen tidigare hade avgått, så de avslöjade inte hennes namn, och det kunde vi inte heller göra.
Nej.
Och hon var då gruppledare, så de var liksom styrande för S, M och V i Alingsås.
Mm.
Och det hela tog egentligen sin början 2021, för då var det en jättestor politisk skandal i Alingsås.
Ja.
För då kom det fram att samhällsbyggnadsnämnden hade kört över tjänstepersonerna och beviljat jättemycket bygglov på typ så här strandtomter och sånt.
Ja, det här är ju jättevanligt i kommuner.
Ja, det känns
som framförallt mindre kommuner.
Jävla typiskt kommuner att man gör så, att man känner, för det här var någon så här, ja, men stor framgångsrik byggfamilj liksom, som hade fått de här byggrätterna. Ja, det gjorde i alla fall att liksom högerstyret i Alingsås splittrades.
Mm.
För att sossarna och moderaterna gick ut och liksom gick emot samhällsbyggnadsnämnden jättemycket, och typ så här, Centerpartiet blev skitförbannade och högerstyret splittrades.
Alltså det var att moderaterna skyllde på Centerpartiet,
ja,
va?
Precis.
Som de styrde tillsammans med.
Ja. Och det är också lite intressant, för det var ju då deras liksom högst uppsatta centerpartist i Alingsås är då Maria Karlsson med Q. Och jag kände så här,
förlåt,
fan!
Ett extremt Alingsås-namn.
Ja, vad har jag sett det här? Det här har jag ju liksom reflekterat över innan. Men fan heter Maria Karlsson?
Med
eller
Q.
Det kanske inte Maria, men heter Karlsson med Q. Det är i alla fall en av 2 riksdagsledamöter som la den första motionen om ROT och RUT i riksdagen.
Oj, oj, oj!
Så.
Nu kommer bara lite så här trivia här för mig, för att motivera att man lyssnar på podden istället för bara läsa GP. Men då splittrades i alla fall högerstyret,
ja.
Och socialdemokraterna och moderaterna började närma sig varandra, och de fick då namnet Firma Philipsson och Wern. Och Firma Philipsson och Wern, de har inte egen majoritet, sociala moderaterna. Och de har gjort sig ovänns med högerpartierna.
Mm.
Så att i maj 2023 så bjuder de in Vänsterpartiets gruppledare på en ginprovning.
Ja. <Yeah.
laughs> Och då under förevändning att liksom med hjälp av Vänsterpartiets mandat så ska man kunna skapa liksom majoritet,
ja.
I Alingsås. Och de här chattloggarna har då GP fått tag på.
Ja, precis. För att de har först en gin-kväll ihop.
Ja.
Kallar sig själv för gin-gänget.
Ja.
Och skapar en gruppchatt.
Mm.
3 personer.
Mm. Där de då på olika sätt kommer överens om hur man ska rösta i liksom kommunfullmäktige.
Mm.
Man konspirerar då framförallt mot vänsterpartisten Marcus Wallin, som då är mot att Vänsterpartiet ska samarbeta med S.
Mm.
Eftersom S stödde typ SDs budget. Så att han är då den goda i den här historien. Bara så att alla är på det klara med det.
Som nu också är ordförande i Vänsterpartiet.
Ja, nu är han det, precis. Så att historien gav ju honom rätt.
Ja.
Men det man gör då, det är att skapa någon typ, vad man kallar en terrorbalans. Vilket innebär att för att på något sätt kunna liksom manipulera och styra varandra, så läcker man liksom komprometterade bilder och information på sig själva. För att liksom ingen ska kunna utpressa någon annan mer.
Är det det som förklarar vad de har gjort?
Ja, de försöker, precis, de super som svin, de skickar nakenbilder på sig själva, de skriver om liksom onani, det blir fort väldigt liksom objektifierande då av den här vänsterpartistiska kommunalrådet, för hon är den enda kvinnan i gänget.
För de skriver så i GP-artikeln att väldigt snabbt över det står så börjar det bli väldigt sexuellt innehåll. Och man vill ju väldigt ta reda på så här, vad betyder väldigt snabbt? Är det inom en vecka, inom några dagar, en månad? Alltså vad är det för någonting? För man börjar läsa de här meddelanden så börjar man känna, vem skriver något sånt här med en person du inte har en relation med, inte ens en så här på gång med, utan i en gruppchat tre personer.
Ja, men man får också tänka att de drack liksom stark sprit första kvällen. Alltså det är nog någonstans där vi börjar. Vi börjar med en väldigt blöt utekväll.
Men också att det här är liksom hemlighetsmakeri och rang. Så det är, jag kan tänka att det möjliggör att man gå förbi alla andra sociala normer då.
Ja, det är sant. Det skapar liksom den här någon typ av sammanhållning som gör att man kan liksom tänja på gränserna ganska fort. Ja.
Men det känns ju som att vara den här vänsterpartisten i den här chatten är inte så kul. För att det är så mycket kommentarer om, jag vet inte om jag ska säga det ens, men ja, jag säger det. Att hon ska komma till kommunhuset utan trosor och BH. Och det här skriver de om och om igen. Mm. Alltså det är, och det är båda två.
Ja.
Och jag först trodde jag att det var liksom att jag råkade bara läsa samma meddelande om och om igen, men det var liksom massa olika meddelanden där GP inte ens, där GP slutade ens kommentera att det här är vad de skriver, utan det är liksom så här, och sen har vi det här meddelandet som handlar om när de konspirerar mot Marcus Wallin. Och så är det också i den lilla konversationen att de skriver till henne att de ska komma till kommunen med trosor och BH. Och jag vet inte, men alltså jag fattar att folk skriver så här, har så här sexuella fantasier, whatever liksom. Men att ha en så specifik sexuell fantasi som du bara kör, manglar på om och om igen.
Men det är inte bara
igen
att hon bara ska ha trosor och BH, det är också att hon ska gå dit utan trosor och BH överhuvudtaget.
Ja, precis.
Så det är liksom mycket fokus på huruvida hon har trosor och BH eller inte.
Ja.
Vilket vuxna människor. Alltså jag tänker att konceptet trosor och BH för en man är kanske pikar kanske i spänning ungefär mellan så 13 och 15. Men sen efter det så känner jag ändå att man borde ha viss distans till konceptet trosor och BH som heterosexuell man.
Ja, så man borde ju ändå ha liksom en erfarenhet av trosor och BH, erfarenhet av den nakna kroppen.
För det är ju det som jag också, det är det som provocerar mig, att liksom på något plan så påminner det väldigt mycket om liksom hur killar betedde sig på högstadiet.
Ja, absolut. Precis, ett kompisgäng där det är två killar och en tjej. Mm. Och hon blir liksom utsatt.
Ja.
Och hon också känner, får en liksom så här beroende relation till dem på det här sättet. För att det liksom blir bekräftelse samtidigt som det blir konstigt och jobbigt.
Precis, och jag då egenskap av kvinnor som aldrig varit i sammanhang med två män som jag försöker ställa mig in hos. Jag kan ju inte förstå vad som pågår. Nej, jag bara skojar. Nej, men alltså, det är det som är grejen. Att senast jag befann mig i sådana här sammanhang, då var jag 15. Och då var det liksom killarna i klassen jag var kompis med var också de som tog mig på röven.
Ja.
Det är liksom en erfarenhet som man har på högstadiet. Men hon ingår i det här liksom som en vuxen kvinna. Och det är också typ så här att de objektifierar ju inte bara henne, utan de objektifierar ju alla kvinnor i hela kommunen som är tjänstepersoner eller politiker. Så att hon ingår i någon slags såhär bizarr och dark version av politisk lesbiskhet där hon ska liksom låtsas vara flörtig mot kommundirektören till exempel för att kåta upp de här två männen.
Samtidigt som de diskuterar hur de ska bli av med, alltså samtidigt som de håller på och faktiskt så här konspirerar.
Ja, de konspirerar, precis. De konspirerar något oerhört åt Marcus Wallin som då är liksom den enda som i kommunen som på något sätt har något att sätta emot det här jävla gänget. Men sen pratar de också jättemycket om, alltså de läcker information från, hon läcker information från Vänsterpartiet, de läcker information om hur de ska rösta, vilka politiker som kommer avgå, alltså det är väldigt liksom oerhört korrupt sätt att styra en kommun på.
Men sen, efter så här flera månader av det här.
Ja, då började ju liksom stämningen bli lite mer spänd, och då börjar ju då det vänsterpartisten tröttna då på Simon Werns sexism. Och det är ju då socialdemokraten. Men det är ju också för att hon har inlett en relation med moderaten i det här läget. Så de två inledde faktiskt en sexuell relation och börjar konspirera inte bara för att få makten i Alingsås utan också mot Simon Wärn.
Så de konspirerar mot Marcus Wallin, Simon Wärn och Daniel Philipssons fru.
Var han gift
ja,
också?
Ja, det tror jag.
Just det, han är ju... Ja.
Herregud.
Alltså det här är ju... Alltså...
Jag tycker ändå att otrohet är typ det minst.
Ja, det är sant. Otrohet är faktiskt det minst upprörande kanske. Men det är likväl upprörande. För att det är ju verkligen bortom alla gränser för hur saftigt någonting kan vara och vara på riktigt.
Det måste också vara så konstigt om vi försöker leva oss in i att vara Simon Wärn. Att man har haft en så konstig så här, weird chat. Där vi har varit två killar och så här objektifierat vår tjej här i gruppen. Och sen så har hon blivit tillsammans med den andra killen. Och nu skriver hon till mig att jag... Nu får jag lägga
jag
av.
Som är sexisten. Men de också, sen fortsätter ju ändå liksom Moderaterna och Socialdemokraterna, Wärn och Philips, de åker ju på så här skidsemester tillsammans. Ja. Alltså allting är bara så... fruktansvärt smutsigt.
Men sen skriver han ju till vänsterpartisten också Daniel Philipsson att Simon Wärn, att han är dum i huvudet och sånt. Alltså de börjar, alltså, samma attityd de haft mot alla andra ja. Har de ju mot honom. Så det är ju verkligen en så väldigt oförlåtlig ton. Det var varandra. Också väldigt otroligt sätt att inleda en relation på.
Ja.
Det bara var så mycket negativitet hela tiden.
Väldigt mycket negativitet. Den här grejen med att de var en firma, alltså det var ju ett skämtsamt liksom begrepp som typ så här Centerpartiet började prata om just för att de var så tajta och de hade så mycket makt.
Mm.
Men det här var ju liksom värre än någon någonsin kunnat föreställa sig. Alltså de skämtar om att dränka Marcus Wallin. Alltså de läcker ju liksom tweets till lokaltidningen för att han ska bli avsatt men misslyckas tack och lov
ja,
för att han har så stort stöd i partiet.
För det är väl precis, för det är väl han uttalar sig i samband med typ 7 eller 8 oktober någonstans
ja,
där vid när, ja, med Hamas och Israel så skriver han någonting som jag vet, minns inte ens vad han skrev men...
Han liknade bosättare vid nazister typ.
Ja, precis. Mm. Inte så konstigt. Ingenting man ska bli avsatt för.
Nej, nu när du har sett den här filmen
också. Ja, precis. Jag faktiskt, nu när jag har sett den här filmen, bosättare är ganska de är inte så chill alltså.
Ja, de borde, tråkiga människor.
Ja, jag kommer inte försvara deras heder, om man säger så. Så skriver de till honom att det har kommit liksom krav på att han ska bli avsatt av väljare och medlemmar.
Mm, och så är han så, jag har inte fått något till mig, kan du säga vem det är? Och bara, nej, fan!
Och då hittar Daniel Philipsson på ett meddelande som hon svarar honom med sen.
Alltså det...
som hon skickar ut till alla medlemmar i Vänsterpartiet i Alingsås. Så det är liksom moderaten i Alingsås som liksom är med och formulerar de här meddelandena.
Ja, och han menar ju sen när det då har skitit sig med hans Simon Wärn så menar han att han har dubbelplayat alla och att han egentligen bara liksom lyckats få Simon Wärn att bli hans bitch typ. Att det egentligen är han som sitter på all makt. Och det här är vuxna människor.
Ja, det är otroligt. Det här får mig verkligen tänka på Gift i första ögonkastet.
Vilken säsong?
Säsongen med tacoparet.
Ah, okej.
Okay. Därför att i tacoparet så är ju en av dem...
Alingsåsare.
Ah, är det Björn Rosenström-debaclet?
Ja, ja, då sitter han och hänger med sin barndomsvän och så ska han sjunga Björn Rosenström. Och bete sig som om de vore tonåringar som går på högstadiet.
Mm.
Och... den här tjejen då som han har gift sig med blir ju jätteledsen över all sexism. Och så har vi liksom en scen som känns helt dragen från en fest. Alltså som jag alltså kan föreställa mig själv 14 år på en fest hemma hos någon där allt det här händer. Där hon går ut och gråter för att hon är så, varför är killar så dumma?
Mm.
En åsikt man har när man är tonåring.
Jag skulle säga att jag har den åsikten.
Ja, ja, men,
jag kan nog ha den åsikten du, väldigt länge.
Jo, men jag menar, du kan i alla fall svara på frågan, varför killar är så dumma?
Det är sant, men den här liksom klyftan mellan tjejer och killar som tycks vara oöverbygglig, som kanske fanns lite mer när man var på en fest i Alingsås när man var 14, den lyckas man ändå på något sätt överbygga lite som vuxen, liksom man kanske lär känna några killar, man ser att de är som vem som helst. Killar behöver inte längre låtsas i alla sammanhang gilla Björn Rosenström, utan man kan faktiskt bara skaffa sig lite mer vuxna preferenser. influenser. Men de har valt att leva hela sitt liv i en Björn Rosenström-lås och dessutom få politiskt inflytande i en hel kommun.
Det värsta med det här är att Daniel Philipsson fick ju 2022, så blev han erbjuden att bli riksdagsledamot. För att en av från valkretsen blev minister, tror jag. Mm. Och då tackade han nej. Men hade han bara gått med på det, så hade ingenting av det här hänt.
Men det är väl lite som du sa igår, att om det är en väldigt låg kulle, så är det väldigt enkelt att vara här på täppan. Ja. Liksom. Och det var väl det han kände, att vem är jag av 349 riksdagsledamöter? Men i Alingsås, då är jag liksom head honcho. Ja.
Tjejerna vill ha honom, killarna vill vara honom.
Men sen lyckades i alla fall GP få tag på de här chattarna, ja. Och allting läckte. Mm. Och de har då försvarat sig med att men det här var liksom vänner emellan. Jag tycker väldigt intressant, Vänsterpartiet har sagt att politik är ju bara ett skådespel. Jag har bara spelat en roll. Det gör alla. Så att varför skulle det här liksom vara mer fel än något annat?
Judith Butler över det svaret.
Ja, eller lite så här, skådespelsamhället. Liksom, det är väldigt liksom, hon menar ju att det är Marcus Wallin som är mest kommunist. Men jag skulle säga att hon har en ganska kommunistisk syn på partipolitik också.
Hon är bara en kugge i systemet. Liksom. Ja. Hon kan inte få en egen subjektivitet som motsätter sig kapitalismen i det systemet.
Egentligen. Hur många kommuner händer inte det här i as we speak? Liksom?
Mer än vad man vill tro.
Ja, herregud.
Mer än vad man vill tro.
Ja, för jag tänker lite på då mitt grupparbete med Rasmus Ragnarsson.
Bra wraparound.
För 4 år sedan. Det var då en tredje medlem i den här konstellationen som var aktiv kristdemokrat. Så att vi hade ju faktiskt lite av den här typen av dynamik.
Var det verkligen den här dynamiken?
Det var inte alls den dynamiken. Det enda grova som hängde i vår chattgrupp, det var när Rasmus Ragnarsson skrattade åt att min katt nästan hade dött.
Va?
Ja.
What the fuck?
Okej, det var 2018. Det var 6 år sedan var det här.
Skicka chatthistoriken till GP.
Ja, precis. Det är dags att avslöja det här. Alltså, förlåt, men det är ganska sjukt.
Ja.
Där man skrattar och döda katter, skrattar man snart och döda människor.
Ja. Då slaktar man snart Göteborgs kulturbudget.
Ja.
Nej, men jag bara säger att det blir en väldigt konstig dynamik när man tycker så otroligt illa om människor politiskt, men samtidigt måste samarbeta. Och jag tänker att det finns ju vissa typ så här journalister i Stockholm som nästan fått den relationen till typ nazister. Att det blir så att man får lite den här liksom vi är så mycket fiender att vi kan börja skratta åt det. Och sen blir det liksom, sen suddas gränsen ut mellan vad som är liksom verklig ogillande och vad som är lite ett spel. Och det tycker jag kan hända när det är så liten kommun, att man umgås hela tiden. Liksom. Ja. Man är ändå ledare för respektive parti, man måste sitta i förhandlingar, man kanske till och med går på julbord, man går på olika luncher, man är med på olika sammanträden. Alltså till slut så tänker jag att den här konkurrensen skapar en liten osund inställning till varandra. Liksom. Mm. Man är också de enda personerna som kan förstå hur det är att vara liksom, kommunalråd i Alingsås.
Också de enda som bryr sig. Alltså, ja, det är också det. Liksom, exakt. Att, det finns ju inga andra att prata med än det man sysslar med. Och det är ingen som bryr sig om de här, det som händer i nämnderna eller kommunen.
Nej, och det var också ett försvar de hade. Att det finns liksom, det finns inte så många andra man kan prata med sånt här om. Men det säger väl någonting lite också om hur liksom, ja, men riksdagspolitiken blir lätt så också. Alltså jag vet att till exempel någon av partiledarna, varje gång en partiledare avgår, så ska det vara en sån här charad i riksdagen där man ska ge en rolig avskedsgåva. Mm. Och då tycker jag att liksom gränserna suddas ut så himla mycket mellan liksom fiende och vän.
Ja, alltså det är ju, man behöver ju inte vara kompis.
Nej.
Bara för att man har samma jobb.
Nej.
Nej.
Alltså ibland kallar de varandra för kollegor.
Ja.
Och det är ju helt sinnessjukt att kalla varandra kollegor.
Jag vet ju att Moderaterna hatade Olof Palme för att han var så jävla otrevlig och elakämt. Och det kan jag uppskatta.
Men det är ju liksom, det är som att Ulf Kristersson skulle kalla Putin för sin kollega. Alltså det är ju...
ja, det är sant. De är ju faktiskt, de har ju samma jobb.
De har precis...
Ja, men jag tror absolut att det är farligt att bli för vänskaplig med sina fiender.
Ja, för då blir det snart en sexchatt.
Mm. Välkommen till Malmö, inledde ju galasäsongen i förra avsnittet. Vi i Göteborg kommer också delta i galasäsongen för vi ska ha en egen gala.
Just det.
Den 15 februari, alltså 2 dagar efter det avsnittet släpps.
Så när du hör på detta får du gå in på Allt åt alla Göteborgs Instagram kanske?
Ja, eller vad händer Allt åt alla Göteborg på Facebook?
Ja, så kan man kolla att det finns en gala på gång.
Mellan att det avsnittet spelas in och att det släpps så fyller jag 35. Just så det. Nästa gång ni hör mig så är jag närmare 40 än 30. Jag hoppas att det kommer märkas på min visdom.
På ett sätt är man ju alltid närmare framtiden än dåtiden.
På ett sätt är man... Ja, det är sant faktiskt. Ja. Det ska jag börja säga när folk slänger sig med sådana uttryck.
Ja.
Man är ju alltid närmare döden än födseln. Ja, och med de orden så lämnar vi er ensamma med er februaridödsångest.
De ska också få i uppdrag att högtidlighålla Gustav Adolfsdagen.
Ja, men vad fan!
Och sen då kulturnämnden ska tillsammans...
Det är så nazistiskt att vilja vara sån. Alltså så här, det är alltid så face off.
Ja.
Mask off säger man. Alltså det är alltid så face off är en film med John Travolta och...
Oh, Kevins, nej.
Nej, nej, det är, jo, jag vet ju alla vem det är.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Ah, just det.
Fet film. Eller är det Sylvester Stallone? Nej, John Travolta.
Nej, det är inte
Sylvester. Jag vet, John Travolta är det.
Ja, det är John Travolta.
Snille spekulerar.
Varje gång du tittar på Space Off så begår du civil olydnad.
Podden görs i ett betalt samarbete med
Specialbeslagbutiken.